Det är alltid så kul att predika och att få den chansen att predika. Det är inget jag tar på lätt, utan det är ju något som ska göras med respekt. Och Linda nämnde ju i inledningen att temat idag är ju tronskraft. Det är kyrkoårets tema. Och jag tänkte när jag i början av veckan förberedde inför det här att ja, det skulle handla om, och jag hade det med mig liksom i förberedelsen. Men jag är lite orolig över att det där kanske någonstans lite försvann. Men ja, det är nog ändå med på något sätt. Men i alla fall, min tanke gick då när jag såg tronskraft som tema. Vem tänker jag på då? Vi kanske tänker på olika personer i Bibeln. Så, men jag tänkte på Daniel i Bibeln. Han tycker jag, han står för det där med tronskraft. Och framförallt så tänkte jag på en story i Daniels bok som väldigt ofta används i söndagsskolesammanhang och är en väldigt vanlig story för barn, nämligen Daniel i lejongropen. Många har hört den innan och nu får ni höra den igen. Kul för er. Och jag vet att jag tänkte tanken när jag fick upp den här storyn. Tronskraft, ja, men Daniel i lejongropen, det är ju någonting med tronskraft där, va? Men är det inte lite barnsligt att köra det för församlingen här uppe? Nej, kanske inte. Kanske Gud har någonting att säga igenom den storyn idag. Jag vill tro det. Och kanske får vi med ett släng av tronskraft också. Vi får se. För er som inte har hört storyn om Daniel i lejongropen så tänkte jag dra en liten snabb genomgång. Så Daniel och Israels folk, de lever ju i exil i Babel, Persien. Ja, en annan del. Och i fångenskap lever de där. Och i den här delen så är det ju inte alla som erkänner Israels gud, den guden som Daniel tror på, den guden som vi tror på som gud, utan de, ja, men en ganska vanlig grej i Daniels bok som förekommer fler gånger, det är ju att kungen får den här statusen som det är han man ska tillbe. Och några kapitel tidigare så stöter vi på Daniels vänner som står emot kung Nebukadnessar, och han gör en fett stor staty av sig själv och säger tillbe den, det gör ju inte dem, och det är en helt annan story. Men när vi hoppar in i då kapitel 6 där storyn om Daniel i lejongruppen äger rum, så får vi reda på att Daniel, han är ju faktiskt ganska omtyckt. Och han har fått en stor och ärofylld roll som en av tre första under kungen Darjavesh. Alltså känn på det namnet ändå. Det är Darjavesh. Yes, där satt den. Ja, Daniel, han var väldigt omtyckt av den här kungen. Och de andra furstarna och andra män som jobbade för kungen, de var avundsjuka på Daniel. Att han var så omtyckt och att han fick den här relationen med kungen. Och de bestämde sig för att vi måste sätta dit Daniel på något sätt. Men åh, det finns ju ingenting fel på den här mannen. Han är ju perfekt. Nej, kanske inte så de tänkte. Vad ska vi sätta dit honom för? Och så kom de på. Men vänta nu här ett slag. Daniel, han tillber ju en annan gud som inte vi tillber och tror på en annan gud. Där kanske det finns något. Och så samlas de med kungen och så instiftar de att under 30 dagars tid så ska folket i det här riket bara tillbe kung Darjavesh. Och det låter ju bra, tänker väl kungen förmodligen. Det hade väl vem som helst tänkt. Gött. Och skulle man inte då tillbe kungen eller tillbe någon annan under de här dagarna, så hamnar man i lejongropen, eller med andra ord, du dör helt enkelt. Och jag tycker det är ganska intressant att det här är en av de vanligaste berättelserna vi kör i söndagsskolan idag. Är det inte det? Jo, det är lite kul tycker jag. Yeah! du dör. Så. Men i alla fall, en annan människa som hade befunnit sig i det här riket och kanske hade haft en tro på Israels Gud, kanske hade tänkt, ja men vet du vad Gud, ja, vi tar det där med relationen om 30 dagar igen, va? Då kan jag tillbe dig. Du får vänta här ett slag. Jag vill inte sätta mitt liv på spel. Eller så kanske man hade tänkt att ja, men, ja, jag vill ju ändå tillbe dig och snacka med dig. Men jag gör det lite i smyg så ingen märker det. Ja, jag kanske gör det i mitt inre så att det inte ser ut som att jag tillber dig. Vad gör Daniel? Jo, Daniel, han öppnar upp fönstret och han tillber Gud 3 gånger om dagen högt och tydligt. Precis som han brukar göra. Det är liksom ingenting har hänt. Han vet vad som kommer hända med honom när han gör detta. Men han struntar i det. Ja, där har vi en man som verkligen står fast i sin tro. Och tyvärr så blir det ju olyckligt för Daniel när han gör så här. För den här instiftelsen säger ju att du måste slängas i lejongropen. Och så blir det ju. Kungen, han blir väldigt ledsen över detta. Han tycker ju om Daniel väldigt, väldigt mycket. Så att den natten, eller innan Daniel slängs i lejongropen, då säger kungen så här. Jag tror vi har en vers på det. Där. Må din Gud som du ständigt dyrkar rädda dig. Alltså kungen, han har ju inte ens någon tro på den här guden som Daniel tillber. Men till och med han kan säga det här, må din Gud som du ständigt dyrkar rädda dig. Han hoppas ju på Israels Gud här. Hela den natten så har kungen väldigt svårt att sova. Han är bedrövad. Han beslutar sig för att fasta och det står att han vill inte umgås med kvinnor under den natten. Det tycker jag är lite kul. En text. Han kan inte sova helt enkelt. Så att när solen går upp nästa dag, då springer han till lejongropen och ropar, Daniel, Daniel, är du vaken? Nej, inte är du vaken. Lever du? Är du vaken? Det borde han ju om det är imorgon. Men lever du, Daniel? Och Daniel, han svarar, jag har en vers på det också tror jag. Min Gud har sänt sin ängel och stängt lejonens skap så att de inte skadat mig. Wow, Daniel överlever natten. Och det man gör efter detta, det är att man tar de här furstarna, de andra som hade varit avundsjuka på Daniel. De tar man med deras familjer och slänger i lejongropen istället. Och då står det i Bibeln att de hinner dö innan de når gropens botten. Då fattar man hur allvarligt det här straffet var. Men än mer så fattar man vilket skydd Daniel måste haft från Gud den natten. Och kungen, han befaller sen, har vi också bibelord på, att man inom hela mitt rikes område ska bäva och frukta för Daniels Gud. För han är den levande guden som består för evigt. Hans rike kan inte förgöras. Hans välde har inget slut. Han befriar och räddar. Han gör tecken och under i himlen och på jorden. Och han har befriat Daniel ur lejonens våld. Wow. Amen. King Dariavesh, you are on fire. Så går storyn om Daniel i lejongropen i korta drag. Men läs gärna kapitel 6 själv när du kommer hem. Det är en fantastisk berättelse och hela Daniels bok är fantastiskt. Nu hörni, nu tänkte jag göra något otroligt klassiskt för en frikyrkopredikant. Nu kommer det. Trepunktspredikan. Ja. Yeah. Så jag har försökt finna 3 punkter som jag liksom har tagit med mig den här gången när jag har läst den här texten. Och kanske är det någonting som Gud vill beröra i ditt liv också idag. Punkt nummer ett då. Det kommer jobbiga stunder. Ja, så är det ju. Många har upplevt, många upplever jobbiga säsonger. Och vi är ju inte på något sätt immuna mot det bara för att vi har en tro på Gud. Utan livet händer ju ändå, tyvärr, vare sig vi vill det eller inte. Och en av de värsta stunderna i mitt liv, eller de värsta tiderna i mitt liv, det var när min mamma, hon blev sjuk i bipolär sjukdom. Några av er kanske vet vad det är, men hon blev också inlagd på grund av detta då i början där. Och det var väldigt jobbigt för en ung tonåring att bära av många anledningar. Och det var något som tyngde mig, något som gjorde mig väldigt oroad och ledsen av många olika anledningar. Men under den tiden så hade jag någonting i min byxficka många dagar när jag gick till skolan som ändå gav mig en trygghet på något vis. Och det var en grej som jag hade fått, jag vet inte om det var morfar eller om det var morfars fru, men det var ett litet träkors som jag hade fått. Och det här träkorset fick då symbolisera trygghet för mig och påminnelse om Jesus själv. Att han var ju där mitt i den här stunden när jag led, när jag var orolig för min mamma. Så kunde jag påminna mig, stoppa ner handen i fickan och känna korset. Just det. Jesus säger med. Den enda som förmår att göra någonting i den här situationen. Och den enda som förmår att bära mig i den här situationen. Så det blev naturligt för mig att vända mig till Gud i den här säsongen. Och Bibeln säger ju att vi kan få kasta alla våra bördor, alla våra bekymmer och alla våra tyngder på honom. Varför då? Jo, för att han har omsorg om oss. Jag tycker det är en sån vacker vers att klamra sig runt vid. Han har omsorg om dig och mig. Och han är med dig och du kan lita på honom. Och det tror jag Daniel var väl medveten om när han stod i sitt rum på övervåningen med fönstret öppet och tillbad sin Gud. Jag kan lita på Gud i det här. Han är med mig. Oavsett att han visste att lejonens grop väntar. Yes. Vi går vidare till nästa punkt. Stå fast i din tro. Yeah. Och är det någonting Daniel gör i den här berättelsen så är det ju verkligen att stå så orubbligt fast i sin tro. Han rubbas ju inte en centimeter. Han tänker inte följa någon lag eller regel. Nej, nej, nej. Det är Gud som gäller. Han ser ju klart fokus på Gud. Och det där tror jag är en sån viktig nyckel i att kunna stå fast i tron. Att vara fokuserade på Gud. För det handlar ju inte om hur kapabel eller hur stark eller hur tålmodig eller hur uthållig du är eller jag är. För vi är ju människor i slutet av dagen ändå. Men det finns en som har all makt, all styrka och all kraft. Och han längtar efter att få umgås med dig. Så fortsätt göra det. Fortsätt umgås med Gud och fortsätt sätta din blick på honom. Och då tror jag att konsekvenserna av det kommer bli att du står fast i din tro. I Hebreerbrevet 12 och 2 så står det, och låt oss ha blicken fäst på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. Och så ska vi gå mot den sista punkten. trons kraft inom dig syns. Okej, så ponera nu att du skulle leva på det här sättet, att ja, men oavsett säsong i livet så vill du vara med Gud och du vill stå orubbligt fast i din tro. Tror du då att människor runt omkring dig skulle märka av det i dig? Tror ni det? Knäpptyst. Jajamän. Ja, jag tror också att det är så faktiskt. Vad kul. Då tänker vi lika. Inte nödvändigtvis för att du talar om för de människorna att du är kristen, men för att du är så drabbad av Gud och Guds ande i ditt liv. Det står om Daniel i vers 3 i kapitlet att han har en ande utan like. Och därför var han omtyckt av kungen. Och precis samma sak tror jag att det är med dig och mig. Jag har ibland stött på människor och jag har hört från andra kristna som också har stött på människor som inte har en tro på Jesus än. Att de ser att det är någonting med de där kristna. Det är någonting speciellt där som händer i dem. Vad är det för någonting? Ja, det är ju Gud, va? Tänker jag. Och i andra Korintherbrevet så står det att vi är en Kristi väldoft inför Gud bland de som blir frälsta och bland de som går förlorade. Alltså vi sprider som en doft runt omkring oss bara för att vi har en tro på Gud. Till människor som tror, men också till människor som inte tror. Jag fick för ett tag sedan höra att en gammal vision i den här församlingen var att man ville att det skulle vara som en oas. Är det någon som känner igen det? Jag vet att det är någon som gör det. Ja, några nickar. Man ville att det skulle vara som en oas. Och det där, det fastnade lite i mig. Jag tyckte det var väldigt vackert beskrivet. En oas. En plats för den som har vandrat i öken och ödemark. Och så plötsligt ser man vatten. Hur attraktivt är det inte att se vatten när man har vandrat i öken och ödemark? Gör man inte allting för att ta sig till den platsen då? Och jag undrar om det där med att vi skulle vara en oas för Marianne Lund, om det inte fortfarande gäller. Jag tror det. Och jag tror att det finns människor ute i vårt samhälle som har en längtan och desperat söker efter Jesus. Fast de kanske inte kan sätta ord på att det är just Jesus de söker efter. För de vet inte vart oasen är. De har inte hittat den. Och där tror jag att det måste få börja. Med dig och med mig och med vår församling. Att vi någonstans måste få insikten att här är ju oasen. För när vi inser det, då tror jag att människor runt omkring också kommer inse det. Här är platsen där jag kan hämta kraft för min tro. Inte för att vi på något sätt är speciella eller för att den här lokalen på något sätt är speciell primärt, utan det är ju vår tro på Jesus och att vi har inbjudit Jesus som Herre här. Han är ju oasernas oas, Jesus själv, som ger av livets vatten till var och en som törstar, till den som vill ta del av honom. Jag har ett bibelord på det också, tror jag. Åt den som törstar ska jag ge fritt ur källan med livets vatten, säger Jesus. Börjar vi någonstans fatta det här och vi någonstans börjar ta del av vår församlingsgemenskap och av att hänga med Gud som om att det vore en oas, då tror jag och min bön är att det kommer märkas i vårt samhälle. Så, vad gör vi då med detta? Vad blir vår respons på det här? Och jag har försökt dra en liten slutsats på det här. Och slutsatsen är, vänd dig alltid till Gud. Vänd dig alltid till Gud. Jag har inte levt jättemånga år än. Det finns många här i bänkarna som har levt många, många fler år än mig. Men det är en sak jag har insett, och det är att jag inte klarar mig utan Gud. Jag klarar mig inte själv. Jag klarar inte om att berätta om Jesus själv. Men ändå har jag flertal gånger liksom envisats med Gud och agerat som att, men vet du vad Gud, du kan slå dig ner där på bänken, på avbytarbänken så länge, så tar jag hand om det här. Det går jättebra, chilla du där borta. Men sen har man ju igen och igen och igen liksom insett, just det, så var det, jag kan inte göra det här utan dig Gud, det går ju inte. Och när man liksom får ta det där steget mot Gud igen, efter att man har agerat på det sättet som att man klarar sig utan honom, och säga hej Gud, här var vi igen då. Jag behöver din hjälp. Jag klarar inte det här själv. Min upplevelse är att inte möts jag av en dömande Gud som pekar finger på mig och säger, ja det var dumt. Dumt Emilia. Varför gjorde du så för? Nej, det är inte det jag har mötts av. Utan jag har mötts av en Gud som är väldigt glad över att jag återigen vill umgås med honom, spendera tid med honom och hämta kraft från honom. För han längtar efter att få umgås. Han vill hjälpa dig och mig. Han vill hjälpa dig att tillbe honom. Han vill hjälpa dig att sätta ditt fokus på honom. Han vill hjälpa dig att vända sig till honom. Och hjälpa dig att slutföra uppdraget att gå ut till varenda människa och berätta om honom. Ja. Låt oss ha blicken fäst på Jesus. Där tror jag att det finns en viktig nyckel till trons kraft. Och när vi sänker på något sätt vår egogard att jag kan själv och på riktigt låter det här ske i våra liv där vi vänder oss till Gud, då tror jag att Gud kommer göra någonting. Inte bara i dig, inte bara i mig, utan också bland människor runt omkring oss. Och det tror jag att Daniels bok, Daniel i lejongropen, vill säga till oss idag. Att i allt och i alla livets stunder så kan du vända dig till Gud. Hur hopplöst det än ser ut att vara, så kan du vända dig till Gud. Och det kanske låter som ett enkelt, kanske för enkelt budskap. Och kanske det är det också. Det kanske ska få vara det. Vi kanske har gjort det för komplicerat ibland. Jag har gjort det. Men det kanske är precis så enkelt att jag bara får umgås med Gud. Och därför vill jag uppmana dig idag, nu är ett bra läge att umgås med Gud, att vända dig till honom. Ta den här tiden på allvar och ta vara på den. Jag tror att han längtar. Nej, jag vet att han längtar efter dig. Och han som kan göra långt mycket mer än allt vi ber om eller tänker oss genom den kraft som verkar i oss. Hans är äran i församlingen och i Kristus Jesus genom alla generationer i evigheters evighet. Amen. Amen. Vi ber tillsammans. Gud, jag tackar dig för Centrumkyrkan i Mariannelund. Jag tackar dig för var och en som har kommit hit idag. Tack att du älskar dem. Herre, jag ber nu att det här ska få landa i var och en av oss idag, inte minst mig. Att vända sig till dig i alla säsonger och att vi ska ha vårt fokus på det. Att få umgås med dig. Tack att du från det låter saker ske i oss men också i personer runt omkring oss. Och Herre, vi ber för vårt samhälle, vi ber för den här kyrkan. Att människor ska få se att här är oasen i dig. Som de kanske söker efter och längtar efter. Herre, öppna vårt samhälles ögon inför dig. Öppna deras hjärtan och gör dem mjuka inför dig. Och gör samma sak i oss. Herre, låt oss få växa tillsammans djupare i relation med dig. Tack att du tar emot oss. Tack att du vänder ditt ansikte till oss. Du är så god, Herre. Och vi älskar dig. Kom och var här just nu, helige Ande, och fyll på. I Jesu namn. Amen.